Välkomna till Flink och Rutte, Bladets handbollspodd som Flink. Nu går vi in i VM. VM har börjat nu när vi spelar in här. Premiärmatcherna är spelade och första intryck från Flink som ändå är på plats.
Det är väl att det var ojämna premiärmatcher.
Kan man säga.
Det får man väl säga. Jag har precis kommit tillbaka här från till hotellet från Royal Arena där Danmark. Det var framförallt första halvlek, 22-4. De gick från 8-4 till 22-4. Chile gjorde inte ett mål på 19 minuter. Och så blev det 39-16 till slut. Det är väl det bestående minnet på den här.
Jag tänkte vi kunde börja med lite, vi har ju lite annorlunda upplägg här nu de här veckorna som VM kommer pågå. Vi går all in på podden kan man säga.
Ja, absolut. Vi har bestämt oss för att köra en podd varje dag. Har ni handboll lovers?
Inte några sådana här maratonpoddar då, utan vi kör som vanligt idag, ikväll. Och så kör vi, försöker vi hålla oss lite kortare framöver. Men varje dag ska det bli podd. På ett eller annat sätt. Antingen vi själva och du har lite... Vi träffar mycket folk där, så tanken är att man ska få lite inblick i framförallt ditt äventyr där nere från Danmark. Och så håller jag ställningarna här hemma.
Ja, precis. Det finns väl en idé om att försöka göra, kanske snacka med bussematerialare i landslaget. Och lite av de här, kanske lite folk i staben och så runt om. Snacka med någon av, finns ju några rätt hyfsade profiler här nere med Hellgren och Wislander. Kanske kan bli en liten tillbakablick historisk i något, att vi har något sånt lite tema och sådär va. Men försöka i alla fall, tanken är väl hålla oss till en halvtimme och att det kommer ut, ja vad blir det, vid lunch ungefär kanske varje dag. Ja. Ofta spelar vi väl in på förmiddagen då, eller eventuellt på natten där, så att vi lite grann tar med oss någonting från matcherna som har spelats, tittar framåt och klämmer in lite smått och gott.
Mm. Så förhoppningen är ju att när VM är slut så ska lyssnarna vara så trötta på handboll
och oss
att de håller upp i en vecka och sen börjar lyssna på oss igen.
Ja. Det blir inte någon semester efter det här racet.
Inte som det känns nu, men nu har vi inte börjat. Bara så att ni ska lyssna då, ska liksom ha lite koll på var vi befinner oss i alla de här, om man råkar lyssna någon dag i efterhand och så här, så har vi ett par stående inslag som vi kommer ta med oss varje dag i podden under VM. Lite inspirerat av Offsides podcast som vi ju alla följde med stor glädje från fotbolls-VM i somras. Vi gillar ju dem ju, för Flink.
Ja, det gör
jag. Det vet jag att du också.
Ja, absolut. Det är den podden jag lyssnar först på när det kommer ett nytt avsnitt.
Mm. Men så de stående inslag, vi kan väl börja med dem redan idag om jag ställer frågan, vilket gruppspel är vi? Så det är ju några gruppspel.
Ja, vi är ju i det första gruppspelet. Ja, och, ja.
Hur mår Kim Ekdahl Durier? Han har rasat lite.
Ja, han har ju, jag tror han mår ganska så bra. Han har, nu vet vi faktiskt inte, jag har inte dubbelkollat det, men att han skulle nog träna hela träningen. Vet inte vad det var för typ av träning heller idag i matcharenan. Igår var jag på plats i Halmstad och såg träningen och då var jag med på, inte på fotbollsuppvärmningen och inte på tvåmålsspelet. Men han har ju då som sagt, han fick ju en smärta i foten i sista matchen mot Ryssland i söndags.
Mm.
Men han säger att han är redo för premiären.
Men han rasade mot experternas tips. Så.
Du menar så? Jag trodde han hade rasat lite i humör eller så. Nej. För att han var småskadad.
Alltså, han var lite bitsk. Han gillade inte att förväntningarna var så höga.
Nej, han reagerade väldigt spontant får man lov att säga när jag sa det. Att 4 av 8 experter i den här panelen jag har inför VM tror att Sverige tar guld. Och nej, det var han blev smått upprörd och sa att det är helt befängt och vad var det mer, det finns inte i min värld. att de förväntningarna finns. Alltså det finns väl i hans värld att de kan vinna guld, det tror jag. Men att han ville tona ner det och så. Ja.
Har Makedonien fortfarande chans att vinna VM?
Definitivt. Kanske de har den. Det kan vara så att den största chansen är nu, eller vad tror du? Innan de har börjat.
Ja, nu har de enorma chanser. Vi får se hur länge de har det. Men jag hoppas ju, Makedonien är ju ett fortfarande sånt lag jag känner lite extra för. Jag hoppas att de kan vara ett sånt där lag som kan skrälla lite.
Frågan är ju bara om inte truppen är för tunn för att skrälla. Alltså nu har vi ju inte den här utslagsomgångarna heller, så man kan ju liksom inte fixa en åttondel och så är man i kvartsfinal och då har man väl halvskrällt. Mm. Det blir tuffare för de lite tunnare trupperna att ta sig fram nu när det är mellanrunda istället. Eller håller du med?
Ja, jo, absolut. Med det här upplägget, det är ju, de gör vad de kan för att minimera skrällchanserna. De som lägger turneringen. Vi har ingen kvartsfinal, men läste man Ystallanda hade ju en liten genomgång med handbollsligatränare. Där var det ändå ett par stycken som trodde att det var kvartsfinal fortfarande. Du såg det?
Jag såg det. Vad var det? Axner och
Stia Tönnesen trodde att Sverige skulle åka ut i kvartsfinal.
Ja,
och sen var det några som Ola Lindgren trodde att Tjeckien skulle skrälla och de är inte med. Och Tommy Atterhäll trodde på Slovenien, va?
Jag skrattade högt när jag läste det. Där får man väl ändå, det var ju också en panel. Men lite bara skulle, om vi återvänder till Kim Ekdahl, ska inte jag hylla den egna panelen. Men det är ju inte, liksom, det är ju ändå experter som har koll på läget när det kommer till VM. Ja. Så fattar jag också att det säkert är lite hjärta med när man så pass många, när hälften tippar Sverige som guldmedaljör. Men då känns som de har väl bättre koll på VM än vad de här tränarna har.
Ändå lite taskigt av den som har gjort enkäten och ringt de här och inte app, Lindgren, Tjeckien är faktiskt inte med.
Nej.
Men det
jag undrar, eller reagerar liksom sådär och så dansar fingrarna över tangenterna att nu så ska vi hänga ut de här om noll koll.
Ja, det var kul i alla fall. Vem är din guldfavorit efter kvällen?
Ja, det var faktiskt innan kvällen började var det Danmark och den blev väl inte mindre, även om man kan ju inte dra några växlar, men de imponerade onekligen. Det var ju en perfekt start, inga nya skador och lufta hela truppen och så vidare. Vilken är din guldfavorit?
Ja, jag har ju egentligen Frankrike som guldfavorit och det, än så länge finns det väl ingen anledning att ändra på det, tror jag.
Nej.
De har inte spelat den alltså.
Nej, precis.
Vi kan väl stanna där så länge, så får vi se hur de här frågorna förändras efterhand. Jag tänkte att vi kanske skulle prata lite om Sverige, men prata om det genom att vi själva svarar på den där expertpanelen som du hade lagt upp för de riktiga experterna. Och så ser vi lite var vi hamnar därifrån. Det låter väl okej, va?
Jag är med.
Första frågan då. Vilka slutar topp 4 i VM? Vi kan väl börja med dina topp 4-lag.
Då säger jag Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland.
Tyskland?
Mm.
Jag tror de blir ett av de där lagen på andra sidan som tar sig dit. Jag gissar att du har lite med hemmaplanen att göra. Eller?
Ja, precis. Jag har nog haft Spanien fram till detta ögonblick. Nej, men ikväll så här, man pratar runt lite och så. Jag tror, alltså Tyskland hemmaplan, Wolf, vad är det, Heinevetter också, va? Ja, framförallt Wolf. Alltså jag tror att det är ju många bra målvaktspar där. Det är väl kanske Frankrike som inte har så starkt målvaktspar av dem. Norge har ju Bergerud, men inte riktigt samma. Det är Espen bakom där. Men, Spanien har ju jättebra målvaktspar. Och ju Sterbik väl också. Slänga in om det behövs. Men jag tror att Tyskland kan... inte till final. Men jag tror att de har... jag tror att de tar sig till... till semifinal. Och en bronsmatch.
Ja, jag sticker inte ut med mina. Jag tror Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien.
I den ordningen?
Nej,
Nej.
i så
Nej,
fall
för jag tog
land.
den ordningen jag tänkte. Alltså.
Ja, okej. Ja, då tror jag ju Frankrike. Nu måste jag tänka här. Frankrike, Sverige, Danmark, Spanien. Och det bygger på att Sverige vinner mellanrundan.
Ja.
Och slår ut Spanien i
Jag
semi.
slipper Frankrike.
Ja. Ja, men det känns ju lag 1 till 6, 7 kanske. Liksom det är rätt många som kan vinna VM. Jag tycker inte Frankrike är lika stora. Nu vann de inte ens EM, vann det i final senast, men man tror ju alltid att man håller alltid dem som guldfavoriter. Jag kanske inte tycker att de är lika stora favoriter nu. Inte bara för att Karabatic saknas, men för att de andra lagen ser rätt starka ut alltså.
Jag håller med dig helt. Jag tror också mycket på Frankrike. Jag tror att de går till final. Jag tror att de kan faktiskt nästan må riktigt bra av att Karabatic inte är med. Lite så här Zlatan-effekt som svenska fotbollslaget hade, fast de andra spelarna i Frankrike är ju på en högre nivå än vad de svenska fotbollsspelarna i landslaget var, eller är. Men med att fler tar ansvar, de är ju definitivt mogna för att ta ett stort ansvar, där det är ju många världsklasspelare. Så jag håller med dig om att Frankrike, och sen är det helt klart att där Frankrike har ju ändå varit en så här tydlig största guldfavorit väl i 10 år nu, men de är inte riktigt det. Och Danmark och Tyskland har hemmaplan. Så det är så. Men där är sex lag, av de fyra vi har sagt samma fyra, eller fem har vi sagt va, och sen är det väl Norge också som ska med där, och då kanske Kroatien vi ska utvidga det till 7, men jag tror ju på de här sex och att vi hittar medaljörerna där. För sen tycker jag ändå att det är de, och där är det väldigt tajt mellan de sex, men sen är det ett litet hopp sådär, där är inget Slovenien då som inte ens som blir utslagna i playoff, kanske skulle vara Kroatien, men det känns som. Tidigare har det varit väldigt mycket Frankrike, Danmark, Spanien, Kroatien.
Island har ju tagit några skrällar eller några skalper så här och där. Men de är med nu, men de känns inte heller aktuella.
Nej, så att, jag hoppas och tror att vi är rätt på det där. Vi är rätt så överens. Det verkar de flesta vara, att det handlar om sex lag och där kan det gå nästan lite hur som helst mellan dem.
Vilket lag är din dark horse i VM?
Nej, Tjeckien då. Nej, men det är väl svårt, men. Och det blir ju konstigt. Nej, det är ju ingen dark horse. Jag är lite, skulle vilja säga Norge då, va? Men. Och jag tycker, visst har man väl som svensk en tendens att underskatta norrmännen. Är det för att de, jag vet inte om vi varit inne på det tidigare, jag har pratat med andra om det i alla fall. Är det för att de känns som att det var inte länge som någon spelade i elitserien?
Spelar man då?
Ja, precis, spelande, det är inte liksom så skräckin eller så. Man kan ju bli lite rädd om man ska möta Frankrike i en avgörande match. Alltså det är inte samma respekt som det är för
Ja, men
Spanien,
de känns
Frankrike.
mer mänskliga.
Ja, men jag vet inte om det är också att vi har sett dem där. Det är bara ett par år sedan de var i elitserien. Björnsen och Sullivan.
Bergaröd.
Bergerud, precis. Nej, så att Norge är väl ett dåligt så, men och så just när det inte är eller utslagsomgång, det bäddar inte på samma omgång, det bäddar inte på samma sätt.
Det blir inga dark horse i VM, tror jag. Men jag har ändå Kroatien som en dark horse. Jag tror att det kanske på den sidan kan bli så att jag tror att Frankrike vinner den andra mellanrundan. Men att det kanske kan bli lite lag som slår varandra där och att det finns ändå en möjlighet. Jag har inte pratat så mycket om Kroatien. De brukar ju ändå vara med topp 4-diskussioner. Men Kroatien ligger och smyger lite i vassen.
Men det är ju en generationsväxling. Nu är ju väldigt många av de här gamla, Gudjun och Vori och Čupić och Alilovic, va, är ju inte kvar. Tjerva är ju kvar ju. Det är väl många som ser det som kanske deras stora brist.
Horvat är med kvar, kanske.
Året är kvar, ja.
Ja, vi får se. Det kan gå totalt motsatt håll, men man vet ju aldrig riktigt med Balkangängen där. Börjar lite darrigt så kan det ju gå helt åt andra hållet.
Det är då de börjar sitta i barn och röka på kvällarna.
Nej.
Klassiskt om du frågar gamla Bengan Boys.
Ja. Vilka är Sveriges tre viktigaste spelare i VM?
Jag tycker du ska börja svara på, så att jag börjar svara på.
Jag tycker att Jim Gottfridsson rankar jag som ett. Och sen har jag kollat då, och du har ju tydligen godkänt då, att man kan säga målvakterna. Så de säger jag som nummer två. Och sen säger jag faktiskt Kim Ekdahl som nummer tre.
Du är ju rätt på det.
Jag skulle möjligtvis... Facit.
Ja, precis. Rätt svar här kommer nu då. Då är det ett målvakterna, två Jim Gottfridsson och tre Kim Ekdahl. Nej, men det är målvakterna...
Men ja, visst, jag tror jag skulle galera. Sticka ut hakan. Alltså, Kim Ekdahl, du reda som trea. Men det hade du också.
Jag satt och lurade lite på Max Dice som känns som... liksom, han är väl försvarsgeneralen nu. Men Nilsson som alltid är skadad, i varje fall inför mästerskapen, och det är ofta lite strul där med honom. Det
känns varför, varför måste vi ha en försvarsgeneral?
Nej, visst, nej, de är ju överskattade. Ja, det var ju din
tid. Ja, men jag gillar inte det. Jag tror de hade kunnat, jag tror inte alls att där han är bra, men jag tror inte att det svenska försvarsspelet hade blivit, att det hade blivit katastrof om han inte hade spelat.
Nej, man kan slänga in vem som helst där.
Det är bara ren känsla, ja, vem som helst, men det är bara känsla. Jag har liksom ingen fakta som jag kan bära upp detta med.
Nej, men jag håller med dig då. Som sagt, vi landar ju då på Kim Ekdahl för att inte minst bakåt.
Ja.
Alltså, han erbjuder ju, det blir ju rätt många sköna alternativ andra som får där på vänster två och vänster tre, inte minst nu då när Nilsson är ett frågetecken. När det här släpps så vet vi ju då, det är ju vid 9-tiden här på fredag morgonen så skulle de lämna besked ju, vilka som är. Det är då de skriver in 15 eller 16 spelare, vilka det är nu.
Jag tror han kommer bli viktig framåt också. Jag tycker man fick se lite, spelar inte jättemycket i de här matcherna mot Ryssland, men där fick man ändå liksom bekräftat att, för man var ju lite osäker innan, vad är han i, vilken typ av form är han i, spelat så mycket i Paris och jag har inte spelat så mycket handboll överhuvudtaget de sista åren, men jag tycker ändå han var imponerad där, verkligen. Och jag tror han kommer få spela, jag tror de kommer att matcha honom sparsamt inledningsvis. Men när han fortsätter han som han gjorde mot Ryssland och levererar så tror jag han kommer att bli första valet lite längre fram i turneringen. Och därför tror jag han kommer bli en nyckelspelare.
Nej, men jag håller med där framåt också, men de måste ju spara honom, spela honom sparsamt för att han, det känns inte som hans kropp. Nu var ju det här, det var ju något nytt, han har haft de flesta kroppsdelarna har ju varit skadade i höst och nu kommer en ny grej då här i söndags med den här foten, så att samtidigt som han såklart måste ju spelas in också på något vis, för han har ju inte, det är inte många minuter han har gjort med det här laget.
Nej.
Men det gäller att spela honom sparsamt.
Hur ser din första sjua ut?
Appelgren i mål, Tolbring vänster 6, Andreas Nilsson mitt 6, Ekberg höger 6, på 9 meter. Just nu är det ju Lukas Nilsson eftersom jag tycker att Kim Ekdahl ska spara, så jag tror att det hade varit rätt bra för Lukas. Han har faktiskt inte haft några kanonmästerskap de senaste två. Det har varit skönt att verkligen fått igång honom och gett honom självförtroende. Jim Gottfridsson i mitten och Albin Lagerbren höger 9. Men kanske, jag ska inte säga att det här jag skulle säga att det är den bästa, för som sagt en Kim Ekdahl som är igång och hyfsat fräsch hade jag nog gått före. Du får honom alltså det här, du slipper eventuella byten, anfall, försvar, får en jäkla kraft i andra vågen också. Där är han ju faktiskt en av de bättre i världen, Kim Ekdahl.
Han stegar förbi, alltså jag gjorde en lite längre intervju med Anton Lindskog när han var hemma som publiceras någon gång här på lördag, tror jag. Han sa det, de satt mot Ryssland, så satt de på bänken och snackade om att hur kommer han förbi hela tiden? Det är liksom en helt vanlig stegsättning. Går inte snabbt. Det är inget speciellt alls. Men han kom för mig hela tiden. För det finns ju större spelare än Kim Ekdahl som inte klarar av att göra det han gör.
Mm. Nej, han har något. Det är liksom bara rakt pang på ungefär.
Ja. Det är imponerande. Jag har samma startsjua som du har. Men jag hade ju Ekdahl då. Om man ska ta ut en sjua som ska spela
en final
så är det Ekdahl jag hade haft där i nuläget.
Men det är ju alltså på kanterna, jag menar det krävs ju att Tolbring gör bättre än, annars så ska ju, tycker jag, Vanne ska in kanske snabbare än vad han kom in i EM som första valet. Jerry fick sina chanser där. Zachrisson är ju, alltså det är väldigt jämnt på kanterna.
Ja, han Vanne blev väl, han har väl varit, eller har känts som första val ända sen VM. Mm. Nu har han inte med,
EM. Mm.
Eller EM, ja. Mm. Nu är han väl inte med alls i truppen nu, när vi spelar in detta, va? Han är på svensk mark.
Ja, det är han ju. Men jag vet inte om det ska bli intressant. Nu vet man ju svaret då. Men intressant i detta också, för vi pratade i den mixade zonen idag då, det var en pressträff som det är i den mixade zonen. För i övrigt då lite väldigt trist att IOF har stoppat alla pressträffar på hotellet, någonting som handbollen har kört i både VM och EM i alla år. Då när det är spelfria eller match, när man inte har match, så brukar det vara rätt så avslappnade historier i en lobby. Mm. Men någon stoppat det, så att det enda alternativet är nu att man, när de ska träna då en spelfri dag, så blir det en halvtimme i den här mixade zonen i arenan då.
Uh-huh.
Och det är faktiskt inte alls bra, men det ska vi inte hänga band om. Utan det är IHF som har verkligen ställt till det. För att, ja, men det blir ju, så blir det ju då istället för att vi har en halvtimme, timme på hotellet, så står man där i mixade zonen. Då, någonstans går ju både vi och spelarna in i och mixad zon-mood på ett annat sätt.
Ett annat snack, ja.
Ja, man står där vid en reklamskylt. Så, nej.
Du hade ju annars ett, kan vi ju peta in, du hade ju annars ett, var det på, du hade ett snack med Jim Gottfridsson där och fick lite inspel från andra håll också. Var det på, det jag gissar att det inte var i någon mixad zon då?
Nej, precis. Det var ju pressträffen faktiskt i förra veckan då, ju den första, ja, den pressträffen de hade i Halmstad, ja. Du tänker på den. Jag skulle intervjua Jim Gottfridsson, ja, och innan vi ska dra igång så börjar ju av någon anledning han, Martin Bokvist, som står liksom på andra sidan den här lobbyn i stort sett, och så Kim Andersson någonstans mitt emot förbereder sig för en tv-intervju. Då börjar de käfta och tuppfäkta som flest, vem som har flest titlar och lite andra meriter. Vi kan ju lyssna på det, för jag drog igång det. Det hade redan pågått där i kanske 10-15 sekunder innan jag fick igång bandspelaren.
Ja, ja, vi kör igång.
Lyssna på lite jargong i landslaget. Det är så här det låter.
Mm.
Alltså, han är ingen MVP. Ja. Straffa. Va?
Straffa.
Ah. Är ju save från det, ja.
Straffa
där
också
var det.
Jag
vill
bara säga,
jag spelade
inte att stå på
MVP.
Var det?
Ja.
Nej, vad fan, man bara. Det var en gola sådana lag som var med då, eller?
Det var det. Det var SM-bolagen.
Ah, SM-guld. Kalle Anka-ligan.
Danska
ligan. Danska. Han bara gitt.
Ja.
Jag med. Det
var ju han med.
Va?
Va?
Vi har två ihop. Ja, du har varit jätteduktig i din karriär, Kim.
Ja, det är inget mixad zonsnack direkt, det hör man.
Nej, precis, va. Men det jag skulle säga var ju idag då, så frågade vi Christian Andersson om det kan bli så att man skriver in bara 14 spelare. Med tanke på att Jesper Nilsson då känns osäker och Campus Vanne var då kvar i Sverige med feber. Men då berättade han att skriver du in 14 spelare till första matchen så får du aldrig bli mer än 15 på hela VM.
Nej.
Vilket är ju jättemärkligt.
Nej.
Så du måste ju skriva in 15.
Skriva in 14 då, ja.
Ja, ja, du måste ju skriva in 15 för att du ska åtminstone kunna bli 16.
Ja.
Så att, ja, det, som sagt, ni vet ju facit nu när ni lyssnar på det här. Mm.
Nästa fråga är den här expertpanelen var, vilken svensk spelare får sitt stora genombrott eller tar nästa kliv i VM?
Ja, vem har du där då, Robin?
Ja, alltså ingen.
Nej.
Finns det ens en enda spelare som kan få ett genombrott som inte har fått det?
Ja, men häng inte upp det på genombrott då. Ta nästa stora kliv.
Mm. Alltså, på något sätt så skulle man väl ändå vilja säga, alltså, kan man säga Lagergren, eller han har redan gjort, tagit det klivet. Jag ser ingen annan egentligen, Lukas Nilsson, om han får göra ett bra mästerskap möjligen.
Att han visar att han kan göra det på mästerskap.
Ja, precis.
Han är lite ojämn i Kiel, men han har ju några otroliga matcher emellanåt där.
Ja. Sen är det ju alla de, det är ju etablerade spelare så i världstoppen får man väl säga vid det här laget. Men visst, om vi tar nästa kliv så landar jag nu på någon av de två.
Max Dye, försvarsgeneralen.
Mm. Det tror inte jag, men
Nej. Nej, men kanske då kan ja, jag säger Max Dye.
Jag såg att det var några som hade sagt det med i din panel.
Mm.
Linus Arnesson var det Magnus Gran som sa det. Det hade man kunnat säga om man hade trott det.
Mm.
Ja, det var kanske bara Per Johansson som sa Max där idag. Ja, var det. Ja, visst. Nej, jag köper det.
Mm.
Vem blir hela VMs kung?
Jag skulle ju säga Mikkel Hansen där, för jag tror att Danmark tog guld. Det är på hemmaplan. Danmark har aldrig tagit ett guld i VM och vunnit i OS och EM två gånger. Annars egentligen Sanders Augustsson är väl världens bästa spelare just nu. Men om man inte har tippat Norge i en semifinal så är det svårt att bli VM-kung.
Mm. Jag tycker nästan att man ska ha VM-kung, då måste man i alla fall spela en final.
Ja.
Jag ser inte att Frankrike, jag tror jag petar in Kim Ekdahl här också.
Mm, mm.
För att han blir någon slags tunga på vågen där i semifinal och i mellanrundan. Jag tror att han, och så har han att det är en profil som det har. Det finns historier att skriva. I svensk press har det kanske skrivits de historierna. Men på internationell nivå så tror jag att gör han ett riktigt bra VM så kommer han liksom att lyftas fram och få en annan typ av uppmärksamhet. Det finns många internationella medier som inte har plockat upp riktigt lika mycket om honom.
Kolonistugan.
Ja, precis.
Ja. Nej, det har du nog rätt i. Absolut.
Jag tror att du kan nog få en del frågor om Kim, hur han är och vad han har hittat på och varför han har gjort som han har gjort.
Oj, kanske man får sina 15 minuter i rampljuset.
Ja.
I ARD, tyska ARD och sånt här. Statstelevisionen. Nej, det tror jag verkligen inte. Det är bara en reflektion då från den här expertpanelen som vi hade i Sportbladet när de tog ut start, eller första sjuan. Noterade du att 7 av 8 hade ju då Andreas Nilsson som mittsex.
Mm.
En hade Jesper Nilsson.
Jag noterade först, jag tänkte inte på det när jag läste, men jag såg att du twittrade någonting om det och då log jag lite för mig själv.
Juba Moranges är ju då den enda som har Jesper Nilsson och man kan ju, jag drar ju kanske en liten halvhyfsat rät linje mellan den uttagningen och Andreas Nilsson som väl kom, var väl indirekt rätt så mycket kritik mot Moranges när han har fått sparken från Vesprova.
Mm.
Indirekt får man lov att säga, för att han pratar egentligen bara om hur bra han trivdes under den nya tränaren och,
mm.
och så.
Sen tror jag kanske lite att det också Vranjes gillar ju tvåvägsspelare.
Mm.
Jag tror kanske att det är ömsesidigt det här med Andreas Nilsson och Vranjes. Deras handbollssyn klickar kanske inte riktigt.
Nej, det kan du rätt. Jag menar, det är ju ingen. Nu blir det så tydligt. Det hade ju kunnat vara fler som hade sagt Jesper Nilsson också. Det är ju inte jätteskillnad på det viset. Alltså Andreas Nilsson är ju bättre offensivt, definitivt. Men om du slår ihop hela paketet så, Herregud, Jesper Nilsson var ju All-Star Team EM senast.
Ja, en annan grej som vi ändå måste nämna. Du har ju gjort lite intervjuer här, en lång dräpare med Kim Andersson. Hur var det?
Nej, men det gick bra. Vi har ju som sagt då inte snackats vid. Du behöver inte göra detta till en jättegrej. Men det kanske ändå ska nämnas. Jag såg folk hade reagerat lite idag. Vi hade en startuppslag med en lång Kim Andersson-intervju. Jag hade ju 20 minuter med honom pressträffen i Halmstad i förra veckan. Och kände liksom där, ja, vi hälsade och god fortsättning och sådär. Och så tänkte jag, kan inte ta upp det här med lögnen. För att då har jag 20 minuter och jag vet att det var jättemånga andra som skulle prata med honom. Så kommer vi att viga 10 minuter av den tiden till det. Kanske till och med 20 minuter i värsta fall. Så att vi körde igenom intervjun och sen gjorde lite andra intervjuer. Och så fick jag ett läge när han var klar med de andra intervjuerna. Så stoppade jag honom och kollade av lite. Och han... Nej, han ångrar inte att han ljög. Han sa att jag skulle ju inte ha svarat. Han såg att det var jag som ringde. För jag hade inte förklarat varför han ändå svarade. Det var liksom att ja, jag tog upp telefonen och liksom nästan åkade trycka. Eller, jag vet inte riktigt. Så var det väl inte kanske. Men det sa han. Men annars så, nej. För honom, han sa att jag är ju bra på att ljuga tydligen. Notera. ja, sen var det väl inte mer om det egentligen. Och... sen så var det ju efter sista matchen mot Ryssland då i söndags. Så stod jag och sydsvenska Rickard Åkesson och snackade med Kim Andersson. Och sen gick Åkesson och så hade jag ett par ämnen kvar där jag ville ta med honom. Och, sen så blev det faktiskt, vi stod rätt så länge och då kändes det jäkligt avslappnat i det snacket. Så att nej, mer än så. Är det inte.
Nej.
Jag har väl framfört att jag tycker att det var fel av honom att ljuga och så.
Det tror jag...
Det har du framgått.
Ja, det tror jag har framgått.
Han hade inte lyssnat på podden och han hade inte läst någonting och sådär. Utan det var en svåger som hade berättat att vi hade pratat.
Fan, vilken besvikelse.
Ja, men det var inte oväntat. Vi kan ju faktiskt notera, nu tar jag ut det, det är ju ingen medveten lögn. Men i det här klippet vi spelade upp när de munhögs lite, Gottfridsson och Bokvist och Kim Andersson. Så säger Kim Andersson att han har en MVP i OS, eller ja, MVP i OS 2012. Det hade han faktiskt inte, utan han utsågs ju till höger i All-Star Team istället.
Nu plockar du ner honom på jorden.
Nej då, men jag tror att det var en medveten lögn. Men jag kommer inte låta bli att notera det ändå att...
Tänkte du på det direkt när han sa det? Du var inte sugen på att göra ett inspel där?
Nej, eftersom han bara sa det så kändes det som han så säker. Men sen kollade jag upp det sen, för det kändes lite tveksamt. Det utsågs i varje fall inte i DOS någon MVP. Det var bara ett All-Star Team.
Ja, nej. Ska vi gå vidare i den här podden och det tänkte vi väl göra med ett gammalt beprövat grepp. Du pratar med en expert om VM. Grupperna, precis. Lagen, vilka, ja. Vad ska man hålla utkik på, vad kommer ske, vilka kommer vinna, med mer och mer.
Lite extra om Sverige och så.
Ja.
Så jag har faktiskt pratat med en expert två gånger.
Ja.
Kan ju dra det kortfattat, så nu är det alltså torsdag kväll här efter matcherna och... jag kom till Köpenhamn i förmiddags för att jag hade bokat med Martin Frändesjö, så då är den här experten som vi ska vara med i podden. Och vi träffades på hans hotell och snackade i 40 minuter och när vi var klara så upptäckte jag att 24 sekunder var inspelade bara av de här 40 minuterna. Som egentligen inte skulle vara 40 utan vi skulle hålla ju helst ner det till 30 minuter. Men, och jag blev, du vet, man blev ju både bara helt... matt och jag blev riktigt förbannad. Jag brukar bara hålla igen med känslorna. Men jag drog telefonen i soffan då så att den gick inte sönder. Men det var oerhört frustrerande. Och Frändesjö är ju då oerhört snäll och till mötesgående och iskall. Så jag hinner inte köra här och köra om det nu i eftermiddag. Men vi kan ta det i morgon bitti när jag käkar frukost.
Det har hänt oss alla.
Absolut, men jag tyckte det var stort av Frändesjö att jag menar det är ju ändå han som gör jobbet i den här. Jag ställer ju bara några frågor och sen snackar han och att åka och dra alltihopa en gång till. Och liksom var ändå så pass sugen på att göra det precis när han har fått veta på att ingenting av det han har sagt kom mer än 24 sekunder. Så att när det här spelas in då så har jag ju träffat honom igen då. Så gör vi ett nytt försök och nu tänker jag ha två bandspelare igång så att det finns en backup.
Jag vill bara nämna med innan vi kör igång Frändesjö där, du hade ju någon toppade faktiskt sportbladet när jag gick in och tittade innan vi började spela in. Dansk stjärna som tycker det är en skam att VM ska utökas till 32 lag, apropå den här starten vi pratade om, de riktigt på gränsen till pinsamma resultat med Danmark Chile där. Du hade ju, du fick kämpa för att få fram den där skandalrubriken.
Ja, man fick ju fråga tills man fick det, så att säga. Det svaret nej då, men det var ju lite grann, jag började fundera på det där under matchen och så tänkte jag, får man se om danskarna tycker om det då kring detta. Så jag tog Lasse Svahn, René Toft Hansen och Hans Lindberg. Ingen
utan
av dem
att få napp.
Utan att få napp, ja. De var rätt så diplomatiska och klart kände väl lite att de hade precis kört över Chile och så ska de stå och såga lag, indirekt Chile och lag som är ännu sämre och sådär. Så frågade jag en dansk journalist som hade hört att ställa frågan, så vem vet du, är det någon som liksom är lite mer så här rakt på sak och säger vad han tycker? Så jag testade Henrik Möllgård, sa han. Han är bra, och det var han. Jag ställde den här frågan, han säger direkt det är en skam. Så att, ja, då var den hemma, så kollade jag lite med några experter också, så där var det. Ja, de tycker väl, de var inte lika starka åsikter och så, men ja,
ja.
Så går det till ibland. Men det ja. Kan jag nog stå för. Det hade ju blivit, alltså hade man frågat 15 spelare och den 16:e säger detta, då har man dratt det lite långt. Va? Men det kändes ju också som att de här danska spelarna frågade innan, de tyckte nog lite åt det hållet som Möllgård, kanske inte ordvalet så skam, men att det inte är bra att utöka 32-laget, det blir fel. Men de vill ju inte säga något.
Nej. Och med det så lämnar vi väl över till Frändesjö då.
Ja.
Ja, Martin Frändesjö. Nu sitter vi här morgonen efter de första VM-matcherna har spelats. Vad är dina intryck från gårdagen? Kort.
Kort. Danmark körde sin match hela vägen från start till mål. Såg jättebra ut, även om Chile inte är något lag som kommer vara mer uppe. Så hade de koncentration hela vägen in, till skillnad mot Tyskland som nog inte fick den starten de hade velat ha ändå. Visst, de vinner med 11 mål mot Korea, det är nog jättebra, men det, ja, jag vet inte hur den presskonferensen såg ut, men Prokop har ju faktiskt haft det ganska tufft oavsett hur det har gått i matchen nu efter senaste mästerskapet. Så Tyskland har mer att bevisa, även om de vann klart. Det flöt inte på alls på samma sätt som gjorde för Danmark, som såg fantastiska ut. Men som sagt var det, de mötte ju lag som inte kom med upp.
Du har kollat in lite med regeltolkning och sånt här inför
ja.
VM.
Mm.
Vad kan du säga där?
Det är väl egentligen samma regler, bara att de ska vara tydligare och vara mer uppmärksamma på saker och ting, som att de ska ta snabbare 2 minuter framförallt och inte hålla på med 3 gula kort innan det händer någonting. Och det såg jag väl första matchen igår, att danskarna Gerding och tappade jag efternamn på den andra, de var ju mycket mer på än vad den andra matchen var och hade väldigt mycket utvisningar. Och utvisningar är väl ingenting, det var väl tveksamheten med de röda korten där, eller det röda kortet. Men det jag ändå tror vi kommer få se, det är att i alla fall initialt är det så i alla turneringar att de brukar vara väldigt tuffa de första matcherna, och sen får man se vilken väg de tar, om det kommer tillbaka till hur det var förr eller om det blir något mellanting eller om de fortsätter på den här nya linjen. Det är väl bra att det är schysst spel, men vi ska ju inte tappa alla kampmomenten, så jag tycker någonstans är intressanta. Men sen är det alla de här passivt spel, det är ju väldigt mycket bedömningar på romarna som är svårt för alla tycker jag att veta vad det är som gäller. Så det är mycket att hålla ordning på, och domarna tror jag man kommer komma tillbaka till en hel del under turneringen.
Ska vi gå igenom på klassiskt vis grupp för grupp och höra vad expert Frändesjö har att säga.
Ja, vi kan börja med grupp A då. Brasilien, Frankrike, Ryssland, Serbien, Korea och Tyskland då. Börjar vi bakifrån så tror jag Korea kommer landa längst ner där. De är på pappret det svagaste laget och vi såg igår att de kommer få tufft. Sen blir det lite lurigare. Serbien tror jag kommer komma femma. De är ett relativt, eller de har tagit bort många av sina superspelare, eller de här stjärnorna som kanske börjar gå ut tidigare. Jag vet inte, Vujin och Nenadic och några till, och satt här på en hel del yngre spelare och tror jag kommer göra det hyggligt. Men på sikt, men alltså ja, jag tror de andra lagen är lite för tuffa för dem i gruppen. Går vidare upp så tar jag Ryssland, kommer fyra. Tycker ändå de har någonting på gång där med Kucharov. Och då kan lika gärna komma trea, men jag tror ändå Brasilien kniper tredjeplatsen. Och hoppas verkligen det, att vi får in lag från andra kontinenter som gör att det blir lite intressantare att se de lagen mer, och hoppas att de utvecklas och handbollen blir större runt om i världen. Men det kan lika gärna bli Ryssland. Och längst upp då, topp två, Tyskland tror jag kommer två. Jag tror de får svårt att rå på Frankrike. Inte bara för att gårdagen inte såg så super bra ut. Det kan säkert bli mycket bättre, men jag tror Frankrike är alldeles för starkare helt enkelt. Även om Karabatic inte är med, som har varit den stora profilen, och som gör att när han inte är med i det här mänskapet så sprids favoritskapet ut på en mängd olika lag. Hade han varit med så hade de varit favoriter, tror jag. Nu är Danmark favoriter. Det hade de kanske varit ändå, men Karabatic har sånt symbolvärde, tycker jag, inom handbollen. Så jag tror Frankrike vinner. Enormt material, bra spelare överallt, höger nere positionen, mitt sexa positionen, de har så mycket spelare så det är...
Det kommer väl att bli dicka med en del på mitt nio där, just för att få plats för alla de här fantastiska vänsterhänta spelarna.
Ja, det är väl nog en lösning. Jag vet inte hur mycket de har tränat in, det är fortfarande väldigt, vad ska man säga, svårt att se den lösningen, att den är permanent, den, i och med att den oftast sker som en överraskning. Men de har bra andra, de har Maé som kan vara hur bra som helst, och de har Nicolas Clair från Nantes, som jag tycker är en utvägare mittnia som verkligen kan styra upp spelet på ett annat sätt som Karabatic inte gjorde. Men det som blir intressant, det blir ju när det verkligen ska avgöras. För innan så landade ju mycket ansvar på Karabatic, tycker jag, framåt. Och sen är han ju tung bakåt också, men det de har, tycker jag, med alla deras 9-meterspelare, alla är bra fram och bak. Det är inte många länder som kan ställa upp så mycket 9-meterspelare där de inte behöver byta. Så ja, Frankrike ser väldigt bra ut, som vanligt.
Vi går vidare med grupp B.
Grupp B, ja, då börjar vi bakifrån där också. Och ja, kanske lite knepigare där. Bahrain eller Japan tror jag är de lagen som kommer vara bland de lägre. Bahrain bättre, absolut bättre än vad man tror. Japan tror jag, eller tror jag, de satsar ju på OS på hemmaplan där och har ju värvat in Dag Sigurdsson efter han hade gjort de här fantastiska framgångarna med Tyskland. Och det är ju, han har ju varit där innan i och för sig, så det kanske var naturligt att de försökte få han. De har väl inte fått att lyfta än, men det har gått lite bättre att göra sista tiden, så det kanske kan hända någonting. Men får svårt att säga att de kommer vara med i toppen i OS, men de två lagen tror jag hamnar där i botten. Sen kommer det vara ett krig mellan Island och Makedonien, tror jag, om tredje och fjärde platsen. Det är ändå Makedonien får råda som favorit. De har ju Raul González där, PSG-tränare, så jag tycker det är fantastiskt. För de har ändå ett ganska bra lag, alltså sin startsjua. Men sen om de ska byta för mycket, och är ju beroende av Lazarov givetvis, som har varit med hur länge som helst, så kan det bli knepigt om de får skador där. Det är en lång turnering, men jag tror de klarar tredjeplatsen. Island fick ju en tung skada på Gudjovalet Sigurdsson här. Även om han kanske inte är en ledande spelare i spelet, så är det en som alltid gör mycket mål. Håller ju inte spelat, men det är ju vänsterkant och en suverän sådan. Och har gjort 1800 mål. Det är helt galet. Så
han har väl världsrekordet, tror jag.
Ja, det är jättetungt för dem att han inte är med. Så nu vilar ju det ännu större ansvar på Palmarsson, men
Island, ja, är inte riktigt där nu. Jag vet inte, de har väl lite underifrån, om jag har förstått det rätt, som kommer, men det är inte riktigt det här Island som man ändå brukar för några år sedan nämndes de ju ändå som ett,
nej,
ett
precis, lag. Nej, precis. Nej, men om några år så kan det nog lyfta igen. Om 3-4 år, men då får man ju hoppas att en sån som Palmarsson är kvar och kan hjälpa dem. För det är ju, de har ju ingen på den nivån och har ju inte haft det på... om de ens har haft det. Så... Nej, det blir en kamp med Makedonien. De kan absolut slå Makedonien, definitivt. Men jag tror Makedonien nyper den platsen. Och sen i toppen, jag tror Kroatien kommer tvåa. Även om de går verkligen under radarn här och inte många snackar om dem. De har ju bra lag och kan verkligen överraska.
Ja, det är väl första gången sedan VM 2003, va? Som de inte nämns som en så här given semifinalkandidat, ja, tror jag nästan.
Och det som var Achilleshällen sist på EM där, då fick de alla igång sina målvakter, och där har de ju faktiskt både Seg och Ivic, två målvakter som verkligen kan göra det bra, så de är bättre rustade längst bak där. De bytte ju fram tillbaka 100 gånger där med Alilovic in och ut och Stefanovic och Pesic, så det funkar ju inte med någon. Så får de lite träff där. Seg har gjort jättebra. Så kan de absolut vara med och leka med Dovnjak och Sindrić. Det är ju superspelare. Så spännande med Kroatien. Jag tror ändå inte de rår på Spanien som har bytt ut mycket spelare. Många tongivare har fått i plats längre. Men det verkar ändå som de fyller på med bra spelare. Väldigt bra kantspelare som vanligt kommer fram. Och Makeda, Tomas och jag kommer inte ihåg alla de som inte får vara med. Sterbik ligger i soffan och väntar
finalen.
Men de som de har med där, så det är ju jättebra målvakt. Corrales blir bara bättre och bättre i PSG, och Vargas är ju jättebra målvakt.
Vad skulle du bedöma målvaktspar? Vi brukar säga att Sverige kanske har, är det Sverige, Spanien, Tyskland, Danmark eller
vad? Jag håller inte i Tyskland, jag tycker Heinfetter är så fall, om många räknar in han där uppe, som är alldeles, ja, alldeles för ojämn. Wolf är ju definitivt där, men han har ingen lika bra lekkamrat. Det som Sverige har, tycker jag, det är ju det här samarbetet och att de kan ge varandra tips, de känner varandra under matcherna, vad är det som inte fungerar, och det tror jag är helt ovärderligt. Danmark har ju jättebra, jag vet inte hur deras samarbete är, men jag tror inte på det sättet när man är i olika klubbar. Men det är ju de tre länderna, tycker jag, Danmark och Spanien och Sverige, som har de bästa. Och jag tycker Sverige har det bästa. Men Spanien med det målvaktsparet och den rutinen de har på centrala spelare med Sarmiento, Entrios, Dushibayev är ju bra, men de har även Gorbindo där som är fantastiskt på höger. Jag tycker de har jättebra lag och många av spelarna är skapliga bakåt också, så de kanske det mest taktiskt drivande laget, en fantastisk tränare och som är skickliga på att veta när de ska löpa, när de inte ska löpa. Lag som Norge löper hela tiden där med hushålla med kraft. Jag tycker spanjorerna är skickliga på det här liksom, och tar ut precis det de behöver ta ut, så de är livsfarliga hela vägen.
Då går vi vidare till grupp C, som är den grupp som Sverige korsas med och som vi fick en liten försmak av igår.
Ja, Chile och Saudiarabien kommer hamna långt ner. Jag tror de kommer kriga om den här sista platsen. Vem det blir, det är ju inte så relevant för oss. Det är säkert relevant för dem, och vinna är ju viktigt. Någon match, så någon seger till någon av de lagen i den matchen. Sen går vi vidare upp på Tunisien och Österrike. Ganska öppet, två olika kontinenter igen, ett fysiskt Österrike mot ett ganska innovativt Tunisien. Så, Tunisien som också är ganska fysiska, så jag tror Tunisien ändå löser den tredjeplatsen.
Visst vill man lite, om jag går in och avbryter. Man hoppas ju alltid lite på de här lagen utanför Europa.
Jo, jag hoppas absolut det, ja, så att men folk hemma får se, ja, vad det brukar. Det är ju bara några skrällar, och nu är vi kanske inte framme i skrälla igen. Det är ett nytt format i VM. Det var ju åttondelsfinalen senast. Nu går de över till, alltså, som i EM har varit i många år, med först ett gruppspel och sen de tre bästa vidare till ytterligare ett, och sen semi och sen final.
Minskar ju chansen för skrälla, kan man väl säga.
Ja, det minskar ju chansen för skrälla att gå hela vägen till semi. Men det de vill åt är ju att turneringen ska leva så länge som möjligt för så många, så att...
Ja, och inte minst för Tyskland och Danmark, som åkte ut lite väl tidigt i senaste VM, till exempel. Du får dem.
Men nu läste jag på TV2 i morse om det nu är klubbat och klart, det här med att det ska vara till och med kvartsfinal nu nästa gång i alla fall. Så då är det lite mer utslag, och de matcherna vill man ju också åt, även om de finns inbakade i en huvudrunda här, eller main round, eller vad det är, mellanrunda, eller vad är det man kallar det?
main round. Officiellt jag säger alltid mellanrunda.
Ja.
Så
men i vilket fall, de finns ju där, de här viktiga matcherna, men det blir ännu mer på sin spets när det är en kvartsfinal, tycker jag, och det tror jag många vill åt också, och inte minst spelarna. Så jag tror Tunisien klarar det. De har ju för sig skada på bästa spelare Banor, och det blir jobbigt
för dem.
Med samma Österrike, Herman skadad, och hans bror läste jag kom in istället, så, men det är inte samma kaliber, så det, de är en av de mest intressanta spelarna också, Österrike, i Bilyk, i Kiel, som kan bli väldigt bra, men väldigt ensam i laget, fantastiska kanter, och så Patrikur, den isländske gamla storspelaren på bänken. Så, men jag tycker Österrike har varit lite bättre tidigare. De kan säkert göra det bra här. Kommer inte att rå på Danmark och Norge och kan givetvis slå Österrike. Men vidöppet är om tredjeplatsen. I topp så tror jag Danmark klarar Norge. Norge blir bara bättre och bättre. Så det kan hända vad som helst där. Historiskt sett så har Danmark gjort det bra här. De sista matcherna mot Norge. Nu hemmaplan. Så Norge har ett extremt självförtroende. Jag läser nästan varje dag i norska tidningar att de snackar om, det snackas om guld. Och det är fascinerande att de just snackar om guld och att de inte säger att de bara kan ta guld, utan det är,
de ska ta guld.
Ja, det är nästan en religiös inställning, tror jag nästan, till att det är bara, de har bestämt sig för det, och så går de för det. Och till slut blir det nästan befriande att läsa det också. Det här med jantelagen som heter Janteloven där, som är väldigt stark i Norge, men som är ännu starkare hos oss, tycker jag ändå. Så, men där är det ingen jantelov i det laget, utan de går för, de vet ju att de är bra, och det är de ju. Och Sagosen är bäst, och han var först ut, tror jag också, var den som sa att vi ska ha guld. Och då är det också lättare för de andra spelarna att följa efter, än om det hade varit en inte lika het spelare, han är den hetaste i världen, kanske bäst i världen. Det ser man ju inte minst vilken status han har fått i PSG. Så helt ovärdelig för Norge, måste vara med hela tiden med tanke på alla skador som uppkommer. Och han får absolut inte gå sönder, för han är ju bra som helst. Så får de nu tillbaka både Johannesen, Göran och Sullivan, så blir de kompletta. Bergerud får han till det målet, som är ganska ensam, tycker jag, på den nivån. Så är de definitivt ett lag som kan ta guld. Målvaktsposten, den mest luriga där, om de får till den. Men det finns ju lag som Frankrike som har vunnit VM och EM och OS, allting utan supermålvakter in eller efter om man är. Så Norge 2, Danmark 1. Danmark med alla sina spelare, får de upp höger nya rollen där, som är lite, som inte var så där superstark igår, men det är ju svårt att göra växla på det. Men
de har ju, ska vi säga då, Kirkelöcke
skadad.
Det var ju den givna högernian. Ja,
klar för Reina Kalöven också, så det säger ju en del vad han har för kapacitet. Så det blir något annat med Öris som de kör en del, och Martin Olsson. Så, men det är även försvarsspelet som jag vet att danska folk runt omkring är lite oroliga. Hur sätter de det försvarsspelet när de liksom är ett långt byte? Så. Men om man än får de till det, de kan ju vinna utan det. Danmark är ju favorit i turneringen. Och får de ihop det här samspelet mellan Lauge och Hansen. Jag får bara en känsla att alltså, det är två superspelare, och de måste ju enas om det lite. Om det är någon som ska vara här på täppan, eller om de kan dela på det broderligt.
Hur funkar sånt där, du som har varit på den högsta nivån?
Det är olika länder. Det är ju mycket större hierarki när man är på östsidan, upplever jag. Och när jag exempelvis var i Minden och det var Dushibajev, och då är han där uppe. Då är det ju liksom, då går det ju ganska neråt. Och det är ju svårt för tränare ibland också att bryta in på vissa saker. Men i våra länder, tycker jag, här uppe, då är det ju Nikolajs jobb, och Nikolaj är ju säkert stenkoll på det. Men ja, det är väl ändå ego vi pratar om. De är på den yttersta nivån, de driver sina lag, och då vill de säkert definitivt driva sitt eget land på hemmaplan till den här titeln. Får de det samarbetet ihop, så blir de ju ännu bättre. Jag tycker inte det var 100 senast. Lauge var ju fantastiskt där i många matcher, och Hansen hörde jag också under turneringen, när jag snackade lite med vissa experter i Danmark, att han hade stora problem i knät. Nu ska det tydligen inte alls vara lika allvarligt, och vi såg igår vissa saker han gör. som är helt omänskliga. Så det, ja, det blir spännande att se Danmark. De har ju bra spelare även bakom de här supergubbarna. Så Danmark 1, Norge 2, tippa Tunisien 3. Men det är många sådana här 50-50-lägen på tredje platsen i alla grupper nästan. Med att se Brasilien, Ryssland tror jag kommer göra upp om det. Jobbo trodde Serbien, Ryssland går när vi var i sändning. Han har ju lite svagare band till sina Balkanbröder. Och det, jag håller med det. Man vill ju ofta Serbien för det är något fascinerande med dem. Men de har inte fått till det på många år. Så det kan säkert gå hur som helst i andra grupper också. Men det är vad jag tror.
På tal om Mikkel Hansen så, och Nikolaj Jakobsen, så såg jag här nu dagen eller två dagar före premiären igår, så hade Jakobsen sagt att jag ska inte lägga någon press på Mikkel, men jag har aldrig sett honom bättre på några träningar där som de hade spelat.
Nej, alltså när man såg igår, alltså, jag tycker det ofta är så med han, att han ser ganska, alltså inte superfokuserad, men när han väl kopplar på den tiondelen och gör de sakerna han gör, så ser nästan, ja, det ser så lätt ut och det går så snabbt och skotten är så hårda och det är som precision i allting. Så det måste vara underbart att ha en sån spelare. Det är ju inte lika fysiskt som Lauge när han kommer i sin andra våg, som han kanske är bäst i världen. Jag snackade med Jobbe om det igår också. När man sätter han en mot en, det är, jag vet inte vem som ska kunna stoppa han där. Så de har många vapen, de har ju sina kontringar. Jag tror de första 10 målen går var 9 kontringar. Och så när det går bra för Danmark då ser det riktigt bra ut. Men det här med kontringar och hemliga, alla är ju pålästa på det. Så de bjudningar de fick igår, det finns ju inte när de möter de bättre lag.
Och så har vi Sveriges grupp, grupp D.
Ja, börjar bakifrån igen. Jag tror Angola blir ohjälpligt sist i den gruppen. Argentina med lite skador. Framförallt på sin stora spelare Diego Simeone, som faktiskt var most valuable player i Final Four-slutspelet. Det är liksom svårt att greppa det. Att en argentinsk spelare får den rollen när Montpellier vann i våras här. Så, jag tror mycket tack vare det, men de har bra andra spelare, att de inte kommer bättre än femma. Och sen är det en kamp mellan Egypten och Qatar, så den matchen tror jag blir extremt häftig att se. Jag har sett Egypten nu en hel del de sista dagarna här och kollat på videon när de mötte Ukraina och andra lag här inför. Jag tycker de ser intressantare och intressantare ut. VM 21 i Egypten, har en högernia Khalid på gång som ser jättebra ut. Stor, 2 meter, genombrottsskott utifrån, och övriga 9 meter är också intressanta. Så Egypten, ja, det kan vara jobbigt ikväll. Även om Sverige vann med, jag tror, 7 mål sist i VM, så var det en match där vi löpte på. Vi hade bra bollsläpp och det såg fantastiskt ut. De blev aldrig något problem. Nu var de ny tränare. Då hade de en före mittsexan, kommit ihåg vad han hette, Egypten, som drev dem. Och nu är det Davis.
Spanjoren
som har i, ja, som Balladuid i pastorskola, och sen har varit med Raul i många år i Varda, och nu står han första gången på egna ben både i Vesprem och här, så det blir intressant att se. Men jag tycker de spelar mycket mer strukturerat, chansar inte lika mycket, och allt har blivit mycket mer uppstyrt. Så samtidigt så tappar de ju det här oförutsägbara lite, tycker jag då, när de blir lite mer hållna inom ramen. Men alltså, jag tror det är en lurig match ikväll. Så här kommer säkert vinna den, men en första match mot Egypten, ja, det är ingen mjukstart. Men de siktar längre fram, de har mycket unga spelare nu. Så även om det inte går superbra i detta, så har de ett VM på hemmaplan nästa gång, och där vill de nog gå långt. Så det är spännande lag. Qatar med Balero och Rivera på bänken, kan gå hur som helst om tredjeplatsen där. Jag tippar Egypten, det kan lika gärna bli Qatar. Men ja, jag har fått en god känsla på Egypten för deras skull. Så jag tror de kommer trea. Och sen tror jag Ungern kommer tvåa, även om Ungern är väldigt mycket upp och ner inför. Men har ett lag, som jag läste också i norska tidningar, att Norge är ju livrädda för Ungern. De vet att de kommer möta Ungern och det är en jobbig motståndare. Jag tror många tänker så om Ungern. Får man Ungern på fel dag när de är rätt balanserade, så kan de slå de flesta lagen. Men sen är de ju väldigt svaga också, så de är väldigt mycket upp och ner. Men har ju ett jätteintressant lag med Banhidi på linjen, kanske en av världens mest intressanta linjespelare, kan nog bli bästa. Och Bordo på vänster 9, bara 25 år, kan bli en av de. Jobbo sa ju själv i sändningen igår att han tror att han kan bli bästa världen vänster 9.
Fruktansvärt skott.
Ja, brett i banan liksom, sådana här skott som man inte, som Lagergren och Kim kanske inte möts så ofta. En spelare går upp så brett och så bara skjuter han nästan sönder allting framför sig. blir intressant hur Sverige agerar när Sverige möter Ungern och så. De är leka i ballag och men deras akilleshäl, det är väl Mickler i mål. Kan han få till det, ja då blir de riktigt jobbiga att möta. Så, men Sverige tippar de etta, vi var inne på det innan, målvakterna, samspelet, otroligt bra. Bästa paret tycker jag i turneringen. Bra kanter, spelar ingen roll vem som spelar. Så har någon en dålig dag så kan vi slänga in den andra som gör det jättebra. Så bra kantspel. Mittsexen är lite sådär. Darj väldigt bra defensivt, Nilsson väldigt bra offensivt, Jesper Nilsen bra fram och bak. Så en liten kombination där. Där får man ju bestämma hur många byten vi ska ibland. Om inte då Kim Ekdahl, Dure som kommer in, som spelar vänstertrea, som gjorde fantastiskt bra första matchen, är lite sliten. Så de får nog balansera mycket de spelar. Men om han inte spelar och vi vill ha Andreas Nilsson framåt, då får vi kanske två byten. Och det är inte alla lag man hinner med att göra det. Och då kanske man inte hinner med att kontra också. Och det som har varit så bra de sista träningarna, det är kontringsspelet. Så väldigt mycket hänger ihop där. Så man får göra avkall någonstans. Fantastiska högernia, Lagergren, Kim Andersson. Det är svårt att... Om vi har haft så bra någon gång. Alltså lagen går jättebra. Kim Andersson ser ju fin ut. Gottfridsson ovärdelig framåt. Arnesson med All-Star i Bundesliga. Och så alla de här vänsternierna med Kim, Ekdahl, Dure, Lukas Nilsson, kanon i Kiel. Hoppas han får det att lyfta lite mer i landslaget. Och Jeppsson blir nästan som en liten joker där. Jag vet inte hur de ska använda han, men känns ju som att han i alla fall inledningsvis är en spelare som kan komma in och göra saker som i och för sig ingen annan kan och göra mål från 11 meter. Så vi har väldigt många olika varianter på vänsternio som kan göra att vi kan passa in mot olika motstånd. Så, och så Christian blir varma och varma i kläderna. Och ja, så här förspänt tycker jag det aldrig har sett ut för svensk del. Eller aldrig att ta i, men sån här bredd, sån här konkurrens hela vägen ut i 16:e spelaren. Vet jag inte jag har sett tidigare.
Nej, inte ens under din tid, men under Benga Boys. Ja.
Ja, alltså då hade vi superspelare, men då kanske vi hade... Ja, vi hade Wislande, vi hade Andersson, Jobbo, Lövgren, Lindgren, och vi hade Staffan och supermålvakter. Så... Men jag tycker det kanske var 8, 9, 10 spelare. Men nu är det 16 spelare som jag tycker att vi håller hela vägen ut. Så... Men det är svårt att jämföra. Det här var ju superledare på den tiden i sina klubbar. Wislander i Kiel och Staffan och Lövgren. Alla de var ju i Kiel. Så... Och målvakten och allting där. Men det finns väldigt mycket paralleller i alla fall med när det gick väldigt, väldigt bra förr i tiden.
Bra, då ser du några orosmoln i Sverige? Eller är det någonting som, jag vet att vi har pratat lite tidigare om att du vill att de ska gå mer rakt på mål lite så?
Ja, alltså det såg man ju inte minst att Ryssland har läst in och Kucharov läst in och inte minst Chiskarov, högerkanten och Dibirov. Det här med att vi är ju kanske det laget som är bäst på att spela bollen tycker jag och verkligen försöka lura motståndarna att vi släpper en passning istället på ett skott. Och går det till överdrift då blir det jobbigt, för då mot Ryssland tror jag de faktiskt hade fler passningsmissar från sina ytternio eller mittnio än skott på mål utifrån. Sen var det en hel del skott innanför 9-meterslinjen, men om vi hela tiden ska springa och söka passning så tror jag det kan bli ganska jobbigt mot bra lag som läser in detta. Vi vill ju liksom locka ut dem och sen släppa passning och få då öppna upp på olika ställen bakifrån. Och
jämför med Barcelona fotboll?
Ja, när de kom fram Barcelona fotboll då var det fascinerande. Då gick det ju jättebra.
Nej,
men till slut blir det ju det här att det bara gick i sidled nästan. Men inte gick i djupled. Så vi får inte glömma av det. Och det är helt övertygad om att de har snackat om. Och efter matchen mot Ryssland var en perfekt match. En ganska dåligt genrep. Men de såg också vad de måste rätta till. Så alltså, de är ju på det klara på detta. Men när det här spelet stämmer, då är det väldigt svårt att läsa Sverige. För alla spelare har det här i sitt DNA. upp i luften, släppa vidare. Lagergren fantastisk, Kimi fantastisk, Lukas har blivit bra på det i Kiel, Simon Jeppsson trots att han är storskytt har bra blick, Gottfridsson jättebra, och även Arnesson, förmodligen Kim Ekdahl också. Men Kim Ekdahl har ju något helt annat som ingen annan har, nästan hela turneringen, om han är fräsch och vi sätter han en mot en oavsett vem det är, så kan han bara springa rakt igenom. Och det tycker jag är så häftigt att se när han gör det. För det, jag såg mot Ryssland, stora starka försvarsspelare, hade ju inte en chans att stoppa han. Och att han dessutom kliv in i vänstertrea-rollen så bra när han bara, eller bara, han har spelat mycket vänster två innan i PSG och tidigare klubbar, att han var så solid där, det tror jag var väldigt behagligt för tränaren nu när Henningsson inte är med, som kanske var ett försvarsalternativ om han nu skulle kommit med, det vet vi inte. Så Kim Ekdahl är lite, känns lite som den här X-faktorn som vi inte hade tidigare på samma sätt. Vissa vi snackade om att man rubbar en balans när man gör om det här laget från EM, men då får man också säga att Jakobsson var ju med, kan inte vara med idag tyvärr, och utgick ju där och då är det väl helt naturligt att man kan fråga Kim. Nu gick ju Henningsson sönder, jag tror Kim inte hade varit med ändå, men det vore ju dumt om Christian inte frågar de här spelarna om de är tillgängliga. Och sen gjorde de den här rokaden med Andreas Nilsson, det är ju ett offensivt byte och de vill ju åt någonting i det offensiva spelet jämfört med Fredrik Pettersson. Så men vi vet ju vad han också kan, så även om det kanske rubbar någon balans så tror jag det är svårt för någon tränare att tacka nej till den här typen av spelare. Och jag tycker också med de här spelarna, med den här rutinen som kommit in, så får vi också ett jätteintressant lag i åldersstrukturen. Tittar man på Danmark som många hyllar, så tycker jag att det är väldigt mycket äldre spelare som driver det, så det är svårt att få de här unga, den här dynamiken som Sverige också har. Och det också tycker jag talar för Sverige, att den här mixen av spelare med gammalt och ungt ser jätteintressant ut.
Då har vi alltså vidare i, nu är det ju mellanrunda nu då,
ja.
Och då har vi alltså i, på den ena halvan Frankrike, Tyskland, Brasilien, och på den andra Spanien, eller på den andra som korsar med Spanien, Kroatien och ja.
Koka ner det till två semifinallag, så ja, tror jag det blir Frankrike och Spanien, och Tyskland kommer vara, vill ju givetvis vara med där, men farhågorna besannades lite igår med Strobel då som mittnia, det kändes inte alls så där givet som man hade hoppats mot ett så relativt svagt motstånd. Och som sagt, jag tror det blir tufft motstånd i Spanien och Frankrike, så de går vidare där. Och på andra sidan grupp C och D kommer det till slut kokas ner till Danmark, Norge, Sverige, tror jag. Ungern är med och hugger lite vid sidan, och jag tror Danmark definitivt löser den. Och jag tror Sverige, ja, vi är ändå storebror tycker jag. Det tycker säkert inte norrmännen idag, men på min tid hade vi något som hette Norgeklubben, och då var det de som kom med i Norgeklubben, det var de som förlorade mot Norge. Nu är det var inte många som gjorde det på den tiden. Nu är det ju helt annat läge.
Vilka var du med i Norgeklubben?
Nej, jag var aldrig med i Norgeklubben.
Nej.
Det var någon som var med där på den tiden. Men,
alltså som i det så att säga, verkliga A-laget hade varit med och förlorat mot Norge.
Ja, alltså, men Norge var ju inte alls på den nivån. Idag är det ju något helt annat. Det är ju 50-50 matcher, så jag tror Sverige löser det. Och frågar man Norge, så tror jag Norge säkert att tror att de löser. Men frågar svenska spel, jag får en känsla av att skulle man gå in och möta Danmark och avgöra en match som man förvisso tog sist, eller Frankrike eller Spanien eller Norge, jag vet inte alls vad de tänker, men jag får en känsla av att man kanske hade valt Norge. Även om Jobbo tippade att de skulle ta guld, om vi tar Jobbo igen då, som jag jobbar lite med här, så tror jag det är Danmark och Sverige som går vidare. Och jag tror att det är Spanien som vinner andra sidan och Danmark som vinner denna sidan, så det blir Danmark-Frankrike igen och Sverige-Spanien igen. Och det är ju intressant att matchen Sverige får revansch då för även om revansch, det har de ju glömt spanjorerna, men för den finalförlusten. Och Danmark-Frankrike kommer ju bli en otrolig match på neutral mark då i Hamburg. Helt öppen givetvis, men jag tror Danmark löser det och så blir Danmark Sverige final. Så hoppas jag och tror, även om det är långt dit, att Sverige vinner finalen. Men som sagt, det är många lag som kan vinna. Men denna gången när det är så många lag så tycker jag att Sverige definitivt är ett av de lagen. Och ja, faller allt på plats så är ju Sverige ett lag som... Alla snackar ju om de här på ett sätt som inte jag har hört på väldigt, väldigt länge. Så det måste man ju också ha med sig, att man inte bara är svensk här. För det är, många är rädda för Sverige och många ser just det här med av våra målvakter framför allt som alltså hur bra som helst. Så det tycker jag också är intressant när man hört Christian Andersen. Att nej, de är så här bra och jag har de här förväntningarna på dem. Det är också lite kaxigt och ändå lite skönt att höra att man har en kravbild eller en det man tycker ska prestera på en nivå som vi som kanske står vid sidan hyllar och tänker wow, och det är normalbilder då. Det, men så bra är de ju, det vet vi ju nu och det är skönt att ha det.
Tycker det blir en suverän slutpunkt med svenska målvakt och svenskt guld. Så att, tack så mycket Martin. Så får vi kanske återkomma till dig också här. Vi ska ju köra nu varje dag, podd varje dag. Så. Tack så mycket.
Tack själv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och med det så lämnar vi väl VM lite tillfälligt bara. Vi ska in och tassa lite på andra områden med, måste vi nästan göra med. Det har ju varit mycket damlandslagsrubriker också sen vi sa hej då senast i senaste podden där med vi kan väl Isabel Guldén gravid, Louise Sand slutar landslaget och allt vad det innebär med hennes besked där, starka besked i sin egen podd, och då Jenny Alm som slutar. Var ska vi börja, Flink?
Ja, vi kan mest börja med att det kändes som att EM för damerna aldrig riktigt tände till det, och sen hände det betydligt mer, kändes det som på 3 dagar där i den här veckan, nästan vad det hände på hela EM. Bara för att kanske så här medialt. Först ut var ju Guldén och där vet jag att några reagerade eftersom jag hade en mitt under EM en, och hon visste att hon var gravid under EM och spelade ju. Ja, hon var medveten om det. Och då hade jag en artikel som handlade om babyboomen och där hon säger att det blir inga barn för Tokyo OS. Och det är ju klart att folk, jag har ju fått något sånt här från Twitter att oj, ljög hon, ungefär som Kim Andersson då. Och det kan man ju säga, men jag har svårt att bli upprörd på samma sätt som jag blev med Kim Andersson. Därför att det här snacket tog vi precis före, någon vecka innan EM på den pressträffen som var i Trollhättan. Och då hade hon ju precis, hon sa ju att hon precis innan EM fick veta då att hon var gravid. Och vi pratade ju sådär va, så att, och kom in på det ämnet och då sa hon som hon sa. Och hon sa ju det efteråt sen när vi pratade här nu när det blev officiellt att jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så hon valde ju liksom hålla kvar vid den planen som egentligen, för det här var ju ingen planerad graviditet utan planen har ju varit det här att vänta till efter OS.
Ja, det är svårt att... anklaga henne för det, den lögnen, det får man nog säga.
Ja, det kunde ju faktiskt varit så att men man vet ju att det här var alltså fostret, säger man va, var ju inte så gammalt, och jag menar det hade faktiskt kunnat varit så hemska tanke att tänk om hon hade fått ett missfall här under EM eller precis efter EM, då hade det ju förmodligen aldrig kommit fram att hon var gravid ens, eller blivit officiellt menar jag.
Och
då kan jag förstå att hon inte vill kläcka ur sig till mig precis före EM. Att, de hade kanske inte sagt det till nära och kära ändå, för det är väldigt tidigt. Och det vill ju vänta ännu längre än vad Gulldén har gjort nu till exempel. Jag tror att Johanna Westberg väntade längre med att säga något, och det är lite hur man känner. Dessutom var det ju också skillnad på frågor. Hade jag ställt frågan, jag har hört att du är gravid, stämmer det? Det var ju den frågan motsvarande som Kim Andersson fick. Mm. Och hade hon då svarat nej, jag är inte gravid, och sen så hade det visat sig. Och då snackar vi 5 timmar när det gällde Kim Andersson. Det här var ju en månad eller två sedan kanske visat sig. Sen, då hade man ju kunnat säga att det var ju mer. Å andra sidan sagt, inga kommentarer där på en sån fråga. Så det är ju också skillnad att säga inga kommentarer på en och säga inga kommentarer just för en trupppresentation på något vis. Mm. Ja, det och det. Louis Sand, är hon världens modigaste idrottare?
Alltså jag har ju jävligt svårt att relatera. Alltså det är liksom inte problem, men det är ju en känsla som är så långt ifrån och så mycket större på något sätt. Alltså när det gäller det personliga planet än de små bekymmer man själv går och funderar kring. Så att ja, jag är jävligt imponerad.
Ja, att så offentlig person mitt i karriären och hela det här. Att, ja, är väldigt oerhört starkt. All cred till Louis.
Ja, verkligen.
Och så var det Jenny Alm då, jag som väl att lägga av. Lät ju som att det var barn på gång, eller så hon skulle fokusera väl på både utbildning eller jobb. Och sen var det ju då att bilda familj, va?
Mm, precis.
Så det återstår ju att se. Vi ska inte spekulera om hon är gravid eller inte. Men det var ju ett överraskande besked också.
Mm, det är flera tunga tapp, det får man ju säga.
Ja. Se om signalerna får ihop ett lag till när det är dags för kval och sånt där.
Ja.
Ja, och du har ju lite på din hemmaplan. Händer det grejer?
Jag håller ställningarna här, ja.
Det är härligt att du är tillbaka faktiskt, Robin. Du är ju tillbaka i tjänst. Podden.
Ja, bloggen menar jag.
Eller bloggen menar jag.
Ja. Men, ja, det är härligt.
Det hur ska jag bloggar i handbolls-Sverige?
Det tycker jag faktiskt att jag gör. Det är skitkul. Ola Lindgren slutar IFK, säger han själv. Sportchefen Jesper Larsson protesterar. Det är inte klart. Ola Lindgren har ju inte fått sparken, men han har ju fått säga att han har fått beskedet att de vill ha en styrelse, vill ha en ny röst. Och där håller jag med honom, det är svårt att misstolka det. Men tydligen råder det inte enighet vad som är klart och inte klart. Det blir lite pinsamt tycker jag, att man inte kan sköta den interna kommunikationen bättre än vad man har gjort. Det här blir en stor grej efter att vi har skrivit. Det var ju med i, ja, ni skrev och alla stora medier skrev, och det var med i Sportnytt och med nya intervjuer av SVT där själva. Det tror jag inte var riktigt tanken från IFKs sida.
Nej, lite pinsamt och lite ovärdigt mot Lindgren tycker jag.
Ja, jag skriver det där i bloggen att det känns lite sorgligt på något sätt med de framgångarna. Och det är så mycket som Lindgren har betytt för IFK, att är det så här det ska sluta, så är det ju jävla dystert alltså.
Mm. Sen kan, precis som du skriver, beslutet kanske, jag har man full förståelse för egentligen att de väljer att byta tränare. Det har vi väl varit inne på egentligen också, även om Lindgren verkar sugen, så kan man ju nästan lite förvånad att han är sugen på att fortsätta, med tanke på att han känner att hur ska han kunna ta det längre ungefär.
Nej.
Men,
sen är han väl inte sugen på att fortsätta. Jag tolkar det lite som att IFK gärna vill hålla kvar Ola lite med vänstern där som ett reserv. Om det skulle skita sig här nu med Vranjes och Säterström, att de ändå vill. Det är därför inte IFK vill gå ut och säga att det inte blir Lindgren framöver. De vill liksom inte ta det definitiva beslutet riktigt än. De vill gärna liksom, de hade nog helst velat ha kvar Ola som en reservplan. Men det förstår man ju honom, att det är inte han så intresserad av att sitta, nästan lite förnedrande också, när man har varit här 7 år, så ska han sitta där vid sidan av och bara få allting matat till sig via tidningar och de här, han har ju till och med fått samtal, ja, vem det nu var ifrån.
Ja, det är ju också speciell.
Ja, så ska han sitta där och bara vänta. Och, nej, det tror jag inte han, eller det är han inte så intresserad av, det sa han själv. Så det fortsättning följer väl där, kan man säga.
Ja, nej, men vad tror du? Jag har faktiskt inte alls grävt i det där, för det kom ju mitt i mellandagarna där, mitt när jag körde Lundaspelen. Blir det Vanjes då?
Det verkar ju så. Jag har inte heller, det var innan jag började och sen kom jag rätt in i det här med Lindgren, så att jag har inte heller. Men jag litar ju på de källorna vi har, brukar inte vara fel ute. Så att,
Nej, det var min känsla också, eftersom både först kvällsposten var det väl alla, var väl först, men att ni sen fick det bekräftat på ert håll och lät ju ganska så säkra på er sak. Så.
Ja, så det tror jag nog att. Sen tror jag kanske att det är andra saker som spelar in också med, innan det kan presenteras. Jag tror ju, jag vet ju att de för Vanjes och Sätström, att de för samtal med förbundet. Så att det kanske är en landslagsdeal som spelar roll där innan allting kan låsas eller vara i hand.
Ja, okej.
Det är väl det jag kan säga. Ska vi bara avsluta med det här lilla som jag la ut ikväll med delegatgaten?
Absolut.
P.O. Björk, Mats Nilsson, två av de mest rutinerade domarpar, för de dömde inte ihop, men domarna vi har i det här landet sparkas, kan man säga.
Som delegater, va?
Som delegater, ja.
Ja, den grävde du fram här nu idag.
Ja, kanske inte hamnar på läsartoppen, men ska berättas ändå.
Ja, fick lägga ner rätt mycket tid, gissar jag. Det är så här, man måste ringa många samtal.
Och så vill man ju inte bara höra
ena sidan, nej.
Ena sidan eller andra sidan. Man kanske har lite bakgrund från andra personer också som inte nödvändigtvis behöver uttala sig. Nej, men den bilden man får, det är ju att de klickar inte direkt. Björk och Mats Nilsson klickar inte med domarbasen där, Henrik Mäkinen. Det står ganska klart efter det här. Det är ju Mäkinen och domarkommittén som har tagit det här beslutet. Inte någon riktig motivering har varken Nilsson och Björk fått, och jag fick väl inte det heller direkt när jag pratade med Mäkinen.
Nej. Ja, det händer grejer. Det är klart att det är du som gräver fram de här delegat- och domaraffärerna.
Någon måste göra det.
Ja,
även om man inte hamnar på topplistorna. Ja. Grovjobbar.
Ja, precis.
Ja, vi får se vad det leder till. Det brukar vara, det skvallras mycket och det sprids snabbt och det finns starka viljor. Så att, jag tror inte att sista ordet är sagt.
Ja, det tror inte jag heller. Vi får hålla koll på Kristianstadsbladet. Det är där det händer.
Ja, precis. Det är Flink, fan. Nu har vi hållit på länge.
Ja, men det har vi. Och då laddar vi väl för svensk VM-premiär.
Det gör vi.
Måste säga att så här kittlande har det inte känts inför ett mästerskap på oerhört länge, tycker jag. Med Sverige och...
Jag håller med.
Vi är i Danmark, Tyskland. Det är liksom nästan det näst bästa man kan vara efter att det hade varit i Sverige.
Ja, det är roligt med fullsatta hus, tråkigt med premiärmatcherna, men det kan ju bara bli bättre efter det här.
Ja, Saudiarabien ska också spela. Det kan bli,
nej, för sig.
Kan bli nöja. Ja. Men det får vi hoppas och tro.
Och så är vi tillbaka redan imorgon då,
ja,
när vi lyssnar på detta.
Då snackar vi väl om premiären och tittar framåt och ja, vi ser. Man kan aldrig knappt så vi själva vet vad vi kommer att prata om.
Jag ska hålla ett extra öga på Makedonien också, premiärdagen.
Vi ska också säga att du kommer ju ha det här sköna tv-soffsperspektivet, va? Även om du kanske sitter på redaktionen ibland, så det gillar man ju också att få känslan framför tv-apparaterna och vad experterna har sagt och hur tv-sändningarna är.
Ja, jag lovar att hålla koll och notera det jag tycker är värt att notera.
Härligt.
Lyssnas vi vid imorgon igen och vi pratas vid imorgon igen. Så hörs vi då. Tack för att ni har lyssnat och stått ut den här över en timme.
Tack så mycket.
Ha det. Hej.